Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Thomas Engström. Hej Thomas!
Men hallå Jonas, hej!
Hur är läget med dig?
Jo men tack, det är bra. Det är mycket som händer och har hänt. Men jag känner mig extremt peppad för den här dagen. Det ska erkännas att jag har räknat ner lite grann till att kunna få komma tillbaka. Jag tycker det är svinroligt.
Ja men vad kul hörru. Ja, men jag tyckte att du skötte det alldeles utmärkt när vi pratade Flashback för drygt ett år sedan va?
Ja shit. Precis, det stämmer. Det är verkligen drygt ett år sedan. Jäklar vad tiden går fort. Oj, oj, oj. Och det är mycket under det här året, inklusive att det eländiga Flashback 2 har släppts. Jag vill bara få det nämnt, jag vill bara få det sagt. Spela inte Flashback 2.
Nej, jag har hört att det ska vara riktigt, riktigt illa.
Ja, tyvärr verkligen. Jag var ju tvungen att liksom skaffa det och spela det, så är det ju bara. Sen, det finns vissa saker med plotten som jag tycker är lite intressant och roligt och sådär, men generellt sett är det ju inte ett bra spel och även plotten ballar ur fullkomligt ju mer man spelar, men det är lite kul ändå, det finns en kul liten flashback i flashbacken så att säga, så att det finns ändå någonting där och de hade kunnat göra det bra, men tyvärr mm. Microid, ni kunde ha gjort bättre.
Men det har hänt mycket för dig det här året va? Du har väl flyttat utomlands? Mm.
Ja, precis. Jag sitter ju just nu i ett extremt soligt Warszawa och har 12 grader ute och typ 25 eller 30 på terrassen. För den är inte inglasad, men den är liksom instängd. Så det är verkligen kokar där. Jag var nyss där ute i shorts och linne och till och med det kändes väldigt varmt. Så, ja,
jäklar, okej.
Okay. Det, wow. Det är lite skillnad verkligen, speciellt från Umeå där jag kommer ifrån.
Oh, ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men hörru du, varför flyttade du till Polen?
Det var två stycken anledningar där. Vi hade funderat på det sen tidigare, jag och min fru. Och min fru Alexandra, hon är ju från Polen också. Så att hon hade som koll på hur marknaden här funkar när man vill hitta boplats och vad man kan förvänta sig av landet generellt sett och sådär. Mm. Och det är ju ett väldigt billigt land att bo i. Och nu då när jag ska byta karriär helt och hållet, för jag var ju som i mitt i det när vi pratade senast, då höll jag ju fortfarande på att plugga och ska förhoppningsvis kunna jobba med spelutveckling genom att 3D-modellera. Mm. Och här i Polen så finns det ju dels, som vi vet, väldigt många stora spelföretag som jag hoppas kunna få in en fot på. Man kanske kan bli praktikant om inte nu att man frilansar och sådär. Men sen också att det är väldigt billigt att bo här, så även om min första lön blir dålig, eller som låg i jämförelse, så pengarna blir, de räcker lite längre, de blir lite drygare här på grund av att allting är lite billigare än i Sverige. Och sen då att min sambo som är front-end developer och programmerar och fixar med hemsidor, nu när hon då är den enda av oss som är inkomsttagare, så är det ju samma sak där, att hennes lön, som är en väldigt bra lön, för hon räknas som senior med alla år hon har jobbat, hennes lön räcker extremt väl här, både till hyra och till mat och till alla katterna vi har och så vidare. Så det var en stor anledning till varför vi valde just Polen, för att det kändes som att här kan man bo ett par år och spara lite pengar.
Okej, okay. Ja men vad härligt. Och hon har nära till familj också antar jag här.
Ja, exakt. Nu är det typ 4 timmar med tåg typ, okay, för att hälsa på föräldrar och sådär, men fortfarande, det är ju närmare än vad det har varit tidigare i Sverige åtminstone. Det tycker ju såklart hennes mamma är jättetrevligt att vi bor åtminstone närmare, så det går ju faktiskt att ses över en dag om man vill det.
Mm. Ja, men du, vad härligt. Jag hoppas att allting går bra, att du får börja jobba på en prestigefylld spelstudio. Är det någonting, är det liksom någon studio specifikt som du skulle vilja hamna på?
Nej, alltså visst, det är klart det skulle vara jättehäftigt att hamna på någon av de större, och då menar jag både här i Polen och internationellt generellt sett, för när det gäller såklart 3D-modellering och programmering och allt möjligt sådant, så det är ju mycket som kan skötas på distans. Det behöver ju inte bli att jag hamnar på någonting just här i Polen. Men vilken stor känd studio som helst skulle ju såklart vara jätteroligt. Men det skulle ändå vara mycket trevligare kan jag tycka på ett vis. Speciellt till en början att hamna på någon lite mindre studio. Där man kanske inte känner riktigt samma press. Där det inte bara handlar om att försöka släppa liksom, AAA-spel och att man jobbar mycket över tid. För det är ju det jag absolut är väldigt rädd för. Speciellt när man har läst de här böckerna. Vad är det de heter nu? Det är två stycken böcker som en kille har skrivit som handlar just om nedläggningar av företag och spel som har påbörjats men inte blivit färdiga och sådär. Som jag tycker är helt fantastiska böcker båda två. Och där blir man ju lite rädd när man får höra hur det kan vara bakom kulisserna och att företag kan uppstå bara för att läggas ner hux flux. Och så sitter liksom utvecklarna i skiten verkligen och undrar vad ska vi göra nu?
Just det, och det har ju inte varit ett jättebra år det senaste året för spelstudios heller. Så att, jag vet inte riktigt hur marknaden ser ut just nu, men hoppas att det går vägen, hörru.
Ja, men tack. Den är tuff, det ska verkligen sägas, absolut. Det är mycket, jag hänger ju extremt mycket på LinkedIn just nu, för det är ju som där man verkligen syns väldigt mycket. Det är viktigt att ha en profil där, och det är ju det som folk snackar om. Alltså varje dag så är det ju någon som postar och säger ja, tyvärr så var jag tvungen att avgå idag för att mitt företag sparkades i och så många. Så nu letar jag desperat efter ett nytt jobb. Om det är någon som har någonting så hör av er liksom. Och det är väldigt mycket åt andra hållet också. Att men vi, kolla på oss, vi nyanställer. Vi behöver 10 sådana här eller 5 sådana här eller ytterna datten. Skicka gärna ditt CV hit. Vi hjälper er stackare som har blivit av med era jobb. Och sen är det ju också en tuff marknad då för oss som är juniorer som inte har någon erfarenhet och som verkligen behöver erfarenhet för att få ett jobb idag. Så det är många som slåss på marknaden, och som sagt, det är ju inte som att även om det anställs lite granna så är det ju inte som det såg ut för ett par år sedan. Men jag håller tummarna och tror nog att det finns jobb, det gör det, så det gäller bara att man har lite tur såklart.
Okej, men lycka till då Thomas, och vill bara passa på att påminna alla lyssnare då om att Thomas hade ju en helt fantastisk flashback-samling som vi pratade mycket om i förra avsnittet. Och med tanke på att även det här spelet vi ska prata om idag ligger dig varmt om hjärtat, måste jag ändå passa på att fråga hur många kopior av Little Big Adventure du har.
Nej, men faktiskt, jag har bara en enda kopia, och det, även om jag älskar spelet så har jag inte gått längre än så just med spelet. Men sen har jag ju också, för några år sedan så var det ju en Kickstarter där man kunde få tag på musiken på vinylskiva, och man kunde få tag på en liten medaljong, och man kunde få tag på några så här kort som de hade specialritat och som de hade signerat, de som har utvecklat spelet och så vidare. Och det var ju som inför att de ville göra både en remake och en remaster, och de pratade om en uppföljare och sådär. Så att den kickstarten hoppade jag såklart på utan att blinka och gick hyfsat all in på. Så att jag är extremt nöjd med att ha musiken på en LP och att ha en liten medaljong som man också ser i spelet att huvudpersonen bär.
Okej. Okay. Ja, men vi ska ju prata då om Little Big Adventure då. Och det här var ett spel som jag aldrig spelat. Det var ju spännande att sätta tänderna i det. Jag har inte så mycket PC-spelserfarenhet. Men det här var ju jättespännande. Och det måste ju ha varit väldigt coolt att spela det här spelet på 90-talet, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen.
Så låt oss återvända. Var det så att du spelade det här spelet på 90-talet?
Jo, det var det verkligen. Jag minns fortfarande hur jag läste om det här i någon speltidning. Jag kan inte komma ihåg vilken. Var det en svensk tidning eller var det en internationell tidning? För på den tiden som tonåring, både jag och brorsan, vi importerade väldigt mycket tidningar. Eller inte importerade själva, utan gick man till Pressbyrån liksom, då kunde man absolut få tag på internationella tidningar som kostade mellan typ 100-150 kronor och jämfördes med de svenska tidningarna.
Just det.
Men då var ju, och även om de kanske inte var helt aktuella alla gånger, för det berodde på när man hade fått tag på ett nummer, hur gammalt det numret var, men de var ju så otroligt mycket matigare, väldigt tjocka tidningar, och många av dem hade också demo både disketter och skivor innan det fanns i Sverige.
Mm.
Men hur som helst, jag minns att det var en tidning, och är det en svensk tidning, då var det absolut Highscore, för Highscore älskade jag, medan Highscore fortfarande var en bra tidning innan den konverterade och blev en väldigt konstig, lite mer typ vuxenorienterad slash dataspelstidning.
Just det, jag minns det. Ja. Mm.
Det var en märklig övergång där, kände jag, med många av artiklarna och så vidare. Men i alla fall, så att jag läste om Little Big Adventure i en av de tidningarna. Och jag minns fortfarande hur extremt peppad jag blev bara av att se skärmdumparna från spelet och att läsa hur det funkade och hur huvudpersonen kontrollerades, hur han visade sina känslor och just speciellt den saken med sina animationer och den här 3D:n som var så häftig och ny på den tiden. Mm. För det var ju 94 som det släpptes.
Ja. Verkligen. Och, det är otroligt imponerande när man tänker tillbaka att det här spelet kom 94. För det ser ju futuristiskt ut för att vara 94. Ja, liksom.
Ja visst. Ja, men både den grafiska stilen som jag tycker är väldigt, väldigt trevlig att titta på än idag också. För annars är det ju lätt hänt att speciellt 3D-spel från back in the days, från så här långt tillbaka, kan bli ganska fula och svåra att titta på ändå med dagens ögon. Men här tycker jag fortfarande att det ser väldigt bra ut, att animationerna är väldigt snygga och väldigt mjuka och rena. Och det var en sån där sak som jag minns att jag rent utav imiterade framför min mamma. När jag liksom skulle försöka sälja in hur mycket jag ville ha Little Big Adventure, att vi måste köpa Little Big Adventure. Att jag berättade och visade upp i tidningen att kolla det här spelet. Och wow, och twinsen, huvudpersonen. Alltså, du ska bara veta att när han till exempel faller ner från en hög höjd, då liksom går han ner på knä och liksom tar sig för knät och han skakar på huvudet. För det stod beskrivet i tidningen att de var så imponerade över just den grejen med hur han reagerar. Till exempel när han blir arg, när han blir ledsen, när han springer in i en vägg, när man då faller ner från en hög höjd. Hur animationerna verkligen gav liv till karaktärerna och att det som sagt på den här tiden speciellt var så himla häftigt och nytt just i 3D. Så sålde jag in till mamma att jag måste köpa det här spelet. Vilken teater sådär.
Ja, det är verkligen märkligt spel alltså. Det, som sagt, jag hade ju knappt hört talas om det här spelet innan och ja, jag har ju stora liksom luckor i min spelografi på PC då, verkligen. Tidigt mitten 90-tal, spelade inte så mycket då. Jag spelade mer liksom mot slutet av 90-talet när liksom Diablo och de spelen kom. Men de här liksom första halvan av 90-talets PC-spel, de har extremt dålig koll på. Så det var ju jätteroligt att få testa det här spelet och spela det. Och det känns ju lite som typ PC-spelens motsvarighet till The Legend of Zelda liksom. Det är lite samma äventyrsstil. Man samlar på sig liksom speciella föremål som hjälper en progressera i världen och prata med människor lite här och var och upptäcka den här fantastiska planeten man befinner sig på. Så att mycket spännande. Men hur var det då för dig nu, första gången när du spelade spelet?
Ja, det här är ju just när man startar spelet första gången, det är också sånt här minne som etsat sig fast, och det här är inte det första spelet just när det kommer till titelskärmen som jag skrev lite snabbt meddelande till dig om tidigare också när vi skulle börja spela spelet båda två. Jag tänker också tillbaka på det här Deus Ex-avsnittet där din gäst som du hade då sa att man var som fast i spelet redan vid första början, för när den här loggan dyker upp och man hör musiken i titelskärmen i Deus Ex, det var exakt samma sak för mig, att jag fick liksom gåshud när jag hörde Deus Ex-musiken, och det var exakt samma sak med Little Big Adventure. Och det har hänt några gånger med vissa spel. Ni no Kuni tror jag är det senaste. När jag spelade det på PS3, då fick jag samma upplevelse också, att shit, nu ska jag verkligen få spela någonting helt fantastiskt och ett jätteäventyr. Och Little Big Adventure lika så, den här enormt vackra musiken och så det här lite, man hör som något vatten och vågor som slår i bakgrunden, för att det är det man ser också, man ser lite vatten i bakgrunden som skvalpar, och den här ganska läckra på den tiden speciellt menyn också, hur den är animerad och sådär. Jag har ett så starkt minne just av hur menyn ser ut, hur musiken spelar, vad man får se för någonting, och att jag på den tiden som tonåring kände bara, åh herregud, det här kommer att bli så himla bra. Mm.
Nej, det var ju stundtals lite av en utmaning för mig att spela det här spelet idag, kan jag säga. Ja. Och det kanske du förstår, för det är ju lite speciellt det här spelet i sättet man kontrollerar twinsen.
Ja, jo då, den här gamla skolan.
Lätt förhatliga tankkontrollen i ett äventyrsspel, alltså, med liksom top-down view. Kändes lite weird, måste jag säga.
Ja, jo då. Det tar tid att komma in i, och alltså det är ju, idag känns det ju väldigt dumt verkligen. Det här vill man ju helst ska göras annorlunda, för det sätter så otroligt mycket käppar i hjulet för.
Ja, verkligen. Det är roligt, för att jag har ju tittat lite på walkthroughs och folk som spelat det på YouTube. Och inte ens propsen har ju koll på kontrollen alla gånger. Man märker att, oj, där hoppar de in i en vägg. Jaha, det så dumt ut. Okej, nu.
Ja, visst, jo då.
Ja, det är väl en del av skärmen, antar jag, att det ska vara lite bakåtsträvande. Jag menar, jag gillar ju tankkontrollen i Resident Evil-spel till exempel. Där tycker jag att det tillför ganska mycket. Men där är det ju väldigt mycket nedtonad. Det är ju mycket atmosfär. Man ska ju ta sig fram långsamt i den världen också. Man ska ju hela tiden ha koll på sina omgivningar liksom. Ja. Här är det ju ett spralligt äventyrsspel där man kan springa snabbt och skutta omkring liksom. Med tankkontroll, så att, ja, det störte mig ganska mycket, måste jag säga.
Ja, och speciellt i och med just det här med att man kan springa in i väggar, och att göra det innebär att du tappar faktiskt hälsa på det. Så det är ju som ännu värre, för då blir man ju, speciellt om det är små, alltså en del platser är ju ganska trånga, och det kan vara träd i vägen, eller också är det bara att man springer genom en smal korridor, och hitboxen kan vara lite halvvärst vissa gånger, och speciellt med den här vyn också, det här är lite halvt isometriska snett uppifrån, så det är ju inte alla gånger man exakt ser var man borde svänga för att inte springa in i en kant, eller springa in i rent av ett trappsteg någon gång, har jag också varit med om. Och då är det ju extra oförlåtande just att ha den här kontrollen. Och så att som utvecklare tycker att vi ska bestraffa spelaren varje gång man springer in i en vägg. Då ska vi ha en snygg animation. Twinsen ska verkligen skrika högt ut av smärta. Och så ska man tappa lite liv av det också. Det känns rimligt.
Det är så roligt. Men liksom, tyckte de att det funkade bättre med tankkontroll, att liksom kontrollera med mus och tangentbord på PC, än att liksom bara liksom styra med typ piltangenterna? Eller jag har liksom svårt att förstå hur de kom fram till tankkontrollen liksom.
Det undrar verkligen jag också. Det känns som att, ja, vad jag vet så jag vet inte om jag har sett någon direkt snack kring det liksom intervjumässigt eller sådär. Det är ju någonting som de såklart vill förändra nu däremot. Tanken är ju att det ska komma en remake på det här. Och då har de ju tänkt dels att göra lite grann någonting åt storyn, plocka bort vissa delar som känns lite tradiga, och sen försöka flasha ut andra delar, och framförallt såklart att kontrollen ska bli modern, och det ska inte vara just hand controls. Sen även idag, beroende på hur man köper spelet, hur man spelar spelet, på Steam till exempel, den versionen som finns där, en av de versionerna som finns där, är som en, inom citationstecken, förbättrad version, eller åtminstone lite granna omgjord version. Där kan man faktiskt välja att stänga av det, så att man inte springer in i väggar överhuvudtaget, utan man bara glider med väggen i sådana fall. Okay. Och det är ju tacksamt.
Okej. Ja, men jag tror inte att jag spelade den versionen, tyvärr.
Nej, samma här. Nej, men det skulle vara smärtsamt att uppleva gamla barndomsminnen, tänkte jag. Så att jag ville ha det.
Jag förstår. Hur var det då när du liksom tog in i det här äventyret och blev uppslukad av det? Var det en storslagen upplevelse? Var det liksom, fick du hålla på 100 miljoner år för att ta det till slutet? hur var liksom det?
Jo då. Jag minns att jag satt fruktansvärt länge med det här. Jag fick ju en chock nu när vi skulle spela det, och jag sa att det här kommer kanske att ta lite tid, jag hoppas att jag hinner ta mig igenom det, och så nämnde du att det ser ju ut som att det ska gå ganska snabbt att klara om man tittar på på vad speltiden är. Man kollar upp det på hemsidor, typ howlongtobeat.com.
Mm.
Och då var jag som chockad över att jag tror det står att det ska ta typ 12-13 timmar eller något sånt där. Och, och kan man spelet utan till, då tar det ju typ bara 5 eller 6 timmar runt ett av. Men alltså, jag kan ju garantera det att jag satt i så här 50-100 timmar på den tiden. Sen är det väl också så, det har jag ju känt med jättemånga spel från just barndomen, att man är lite smartare, man läser lite bättre, man tänker lite längre och man är lite mer precis kanske sina kontroller också. Så vissa spel som känns som att de tog en evighet då, som därmed borde ta en evighet idag, de gör inte det. Alltså, man spelar bättre helt enkelt idag än man gjorde då. Men på den tiden, absolut. Det tog en jäkla tid att klara spelet, men det var en fantastisk resa, även om jag var frustrerad över bland annat då hur man siktar för att försöka knocka till fiender, men också då det här springandet in i väggar. Som så här, även om det var frustrerande, så var det ju en underbar resa, tycker jag.
Jag läste även att det här spelet var typ ett av de första som hade autosparning. Det låter ju verkligen fascinerande. Autosparning redan 94. På den tiden så var jag väl... Då var man väl van vid att spara själv hela tiden.
Man var ju det. Och det där är lite lustigt, för om man läser manualen, för det här var ju en sån tid. Och det var ju Flashback också, för övrigt, en sån där sak som jag glömde att nämna när vi pratade om kontroller även i Flashback. Att så här, jag satt och var jätteexalterad över att man kunde göra så mycket med kontrollen beroende på hur man trycker och vad man gör och så vidare. Och det vet man ju inte om man inte läser manualen. Och så var det ju på den tiden. Och så var det ju även med med Little Big Adventure. Att en manual följde med, den förklarade ganska mycket. Och intressant nog så förklarar den även autosparsystemet. Där det står då att vi har autosparande. Ja. Och varför vi har det är för att vi vill inte ta bort från din upplevelse att du sitter och trycker liksom escape, spara, escape, spara, escape, load, escape, spara, escape, ladda. Utan vi har istället satt ut checkpoints så du bara kan spela och liksom vara i spelet. Du behöver inte tänka på när du ska spara och om du ska spara och när du ska ladda, utan allting ska bara flyta och du kan fokusera på storyn. Och det är ju jättefint tänkt, men det är ju också, tycker jag, idag en av frustrationsmomenten med det här spelet.
Ja, det är absolut. Vi kan väl hoppa in i spelet så kan vi prata mer om det. Du spelar sig då på den här planeten, vad heter den?
Twinsen.
Heter planeten Twinsen?
Twinsun, alltså sun, som är två solar. Twinsun, han heter Twinsen och den heter Twinsun.
Det är uppenbarligen så att jag precis blandade ihop dem kanske. Precis. Hjälten heter Twinsen och planeten heter Twinsun. Wow, okej.
Okay. Wow, eller hur? Ja.
Det är spännande. Och det är ju en ganska spännande värld de har byggt upp här. Det är ju då ett gäng fransmän då som har utvecklat det här, och det här verkar ju vara din grej, franska spel. Flashback var ju också franskt, och det var väl, var det inte samma, var inte det här liksom en underdivision till Delphin som gjorde det här spelet?
Precis, det stämmer. Ja, Adeline Software heter ju de som utvecklade det här, och det är mycket riktigt att det var som en underdivision, skallar för ett dotterbolag eller hur man nu säger.
Just det. Och han, Fredrik Reinal, skapade väl den här studion för att han var lite sur på sina medarbetare, att de var helt besatta av typ att göra Alone in the Dark-uppföljare eller något sånt där, läste jag.
Ja, visst. Att, som om man läser på Wikipedia så vet jag att det står någonting i stil med liksom after a disagreement about sequels of the Alone in the Dark bestseller. Så det stämmer. Och det är ju också på tal om den här tiden och den här typen av grafik och sådär. Alltså Alone in the Dark har ju också just den här lite tidiga, tycker jag fortfarande lite coola 3D-grafiken, även om jag tycker att Little Big Adventure ser mycket mer putsat ut och mycket trevligare. Men Alone in the Dark-spelen är också en sån där, jag kan gärna spela dem än idag, för jag tycker ändå att de har en viss charm till sig med sina tankkontroller och sin grafiska stil också.
Ja, men han vill i alla fall göra ett mysigt äventyr. Och han stötte sig visst även med Electronic Arts, som var liksom utgivaren. De ville att det skulle vara ett fräckt fräckare spel, att Twinsen skulle vara liksom en coolare karaktär och ja, men helt enkelt vara lite mer en riktig actionhjälte, men det är han ju verkligen inte.
Nej, men det tycker jag verkligen. Jag är glad att han stod på sig, för att jag föredrar absolut vad spelet är och har blivit kontra vad det kunde ha blivit. Det saknar jag inte.
Ja, men verkligen. Man märker att det är... Jag tycker man märker att det är ett franskt spel faktiskt. Det finns en sensibility i spelet som känns väldigt typiskt franskt.
Absolut.
Mycket i liksom den estetiska stilen, absolut. Men framförallt kanske då liksom handlingen och hur man berättar den känns väldigt franskt. Mer avskalat och... ja, men inte så liksom mycket fokus på action och stora händelser, utan ja, men äventyret liksom kommer pö om pö till en snarare. Ja. Så att det är väldigt speciellt uppbyggt det här spelet, tycker jag. Men vi kastar oss in i handlingen då. Man får ju massa info. Man blir informationsbombad i början här.
Visst, av cool 3D. På den tiden cool 3D.
Cool 3D, yes, precis. Man får ju se den här, för att han, Twinsen då, han har ju fått se profetiska drömmar. Och då får vi se den då, som han, den återkommande drömmen. Han rider på en drake bland bergen. Och landar på en bergstopp och tittar ut över landet. Och så helt plötsligt så händer det... Ja, alltså vad är det som händer vid horisonten?
Ja, precis. Det ser ut som att det är någon slags atombomb nästan. Och det är alltså att planeten liksom... Det slår gnistor. Det ser ut som ett fyrverkeri. Typ.
Ja,
men det är något speciellt. Det är ett dåligt fyrverkeri. Det är liksom inte... Det är väl lite vackert, men det är samtidigt också lite så här idol. Det där kan inte vara ett bra omen. Och så sedan så plötsligt så imploderar hela planeten av då det här märkliga fyrverkeriet / atombomben som sker efteråt.
Mm. Ja, men du var ju inne på det här att det är två solar som omgärdar planeten på varsin sida. Vilket ju ger planeten en väldigt skum... stil. Så istället för att man har liksom en nordpol och en sydpol där det är liksom kallt,
ja,
så har vi istället en ekvator som är typ stora berg med massa snö och is liksom. Och istället då på nord- och sydpolen så är det ju öknar då. Väldigt speciell stil på den här planeten. Jag har inte sett något liknande faktiskt.
Nej, jag tycker mycket om hur den här världen är uppbyggd och hur man reser runt i den och allt som man får se också. Jag tycker det finns gott om trevliga miljöer att utforska, och det känns så himla stort det här äventyret, såklart speciellt då, speciellt som tonåring. Som sagt, det var en del av varför jag blev så himla insupen i det här spelet och förälskad i det också, för jag tyckte att det var så otroligt häftigt hur man utforskade världen, hur mycket det fanns att se.
Ja, men på PGA, de här drömmarna då, och att han kanske då har berättat om dem för andra, så har ju den här totalitära regimen som styr Twin Sun, alltså planeten. Det finns ju då en doktor Fan Frock. Vilket namn alltså.
Jag vet.
Doktor Fan Frock, det är diktatorn då. Han kan klona folk. Det är lite oklart var det kommer ifrån, men han har börjat pytsa ut kloner överallt i liksom samhället. Och håller liksom de vanliga invånarna i någon sorts terrorgrepp. Liksom. Och han har massa fortifikationer, massa fort överallt. Och mitt i allt det här så har det ju såklart då skapats även en rebellarmé som har en egen liten ö där de utgår ifrån. Men allt det här är ju vid början av spelet, ja, men det är liksom ingenting som Twinsen riktigt har koll på. Han är ju bara en vanlig tjomme egentligen, som råkat få de här skumma drömmarna. Och kanske dumt nog då råkat berätta om dem, för då har han blivit fängslad. Och det är här vi börjar spelet då, i fängelset.
Ja, precis.
Och det tar ju ja, en stund innan man fattar hur man ska ta sig ut ur fängelset.
Ja, visst. Det där är ju inte någonting som på något vis man blir hjälpt med. Det finns ju ingenting som säger någonting. Utan plötsligt så är det bara... Det är som att man, det hade lika gärna kunnat vara en liksom in-game-sekvens. Att man så här, okej, nu står Twinsen där. Ah, okej, han är fånge. Ah, vad ska hända nu då? Och så väntar man typ 10 sekunder och bara, ingenting... Ja, jag har kontroll över Twinsen. Okej, jag kan göra grejer. Men vad kan jag göra? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Ja. Och då är vi återigen till det här manualen. Liksom att manualen berättar att man kan växla mellan 4 olika lägen när man är Twinsen. Man kan vara aggressiv, man kan vara normalläge, man kan smyga. Man kan vara atletisk. Och beroende på vilket läge man är i, vilket läge Twinsen befinner sig i, så rör han sig olika. Och mellanslagstangenten på tangentbordet utför någon slags handling dessutom. Att man kan antingen prata eller man kan slåss, man kan hoppa. Och det är det som är tanken här. Att man ska röra sig och föra sig och vara lite för alert. Så att det kommer en vakt och liksom ropar och tycker att hörru, nu får du lugna dig, annars prylar jag dig.
Det är väl jätteroligt, för så fort man hoppar in i det här aggressiva läget så står ju Twinsen liksom på stället och börjar liksom låta lite så här.
Ja, visst! Som att han är ett vilddjur.
Som att han är vilddjur. Han har liksom blivit Hulken eller någonting. Och står liksom skuggboxas lite eller vad han håller på med. Han ser i alla fall, han ser väldigt aggressiv ut. Och låter väldigt aggressiv. Och det här triggar alltså vakterna att komma via en jätteskum svävande hiss till cellen. Och då säger vakten typ, nu får du ta och lugna ner i Twinsen, annars blir det, kommer vi med påkarna liksom. Och det, man lugnar ju inte ner sig, så vakten kommer ner och då kan man ha en fistfight med vakten då. Och sno hissen och ta sig iväg. Det är ju inte riktigt, det kanske liksom inte... Det tar ju en stund innan man fattar det här, men när man väl inser att okej, jag är aggressiv, då påverkar jag liksom vakterna. Det är ju ganska smart egentligen. Mm. Men som sagt, det tar en stund att klura
det är lite
ut
otydligt.
Här.
Ja, verkligen.
Och det tar ju
det finns mycket sånt.
Det tar ju också en stund att lyckas ta sig ut ur finkan, alltså hela vägen ut. För man måste ju göra vissa saker i rätt följd. För att inte få stryka vakterna eller av säkerhetsrobotar som liksom beamar in via olika teleportörer. Så att jag var ju tvungen att köra den här inledande sekvensen kanske 3-4 gånger innan jag kom ut här.
Ja,
och det var ju ganska irriterande. Och apropå det vi pratade om, att det är autosparning och att man inte kan liksom återgå till en sparfil. Ganska irriterande när man väl har tagit sig ut ur liksom fängelset, tagit sig ut i stan och börjat utforska den och bara, vad härligt, nu ska jag liksom ut och på det här stora äventyret. Aj då, nu kommer vakterna, jag måste springa iväg, jag blev fångad. Tillbaka i cellen igen.
Jajamän, man är ju flykting trots allt.
Vad är det som pågår? Alltså, jag satt ju och kokade liksom.
Ja, jag förstår det. Jo, det där är ju väldigt elakt verkligen. Jag tror att beroende på vart man kommer och sådär, så kan man helt enkelt då, du tar escape, du tar quit game och sen tar du load game, för då finns det ändå inte en checkpoint, utan det är som en sparfil du aktivt måste ladda. För blir Twinsen tillfångatagen, då blir det den här scenen med någon som skrattar högt och mörkt åt honom, och han sitter liksom bunden med någon stol eller vad det är, och så sedan hamnar han då i finkan igen, därför att vi tog fast dig igen, tillbaka i cellen där du hör hemma, din trubbelmakare. Så man får, ibland så är det bättre att liksom bara trycka escape, quit game, continue game och ladda den enda sparfilen som finns. För den kommer förmodligen att ta dig längre fram i sådana fall. Speciellt sådana här gånger just när man blir fasttagen och hamnar i finkan igen. Men det är ju som du säger otroligt frustrerande även vägen från då sin cell och ut. Därför att minsta lilla misstag så kommer ju vakterna. Det är någon som trycker på någon alarmknapp eller så är det någon som spöar upp dig. Och då oavsett vad som händer där så är resultatet detsamma. Tillbaka in i cellen. Du måste vara aggressiv igen eller gå in i det atletiska läget och liksom studsa runt lite grann så att den här vakten än en gång kommer på den svävande plattformen. Och så att du kan spöa honom och du ska åka iväg med plattformen. Det här tog en evighet för mig som barn i synnerhet också, alltså det, som tonåring.
Det är ju det att det allting, det är ju grejen är ju att det är så många liksom invecklade grejer man ska göra i början för att
visst.
Och att när man liksom tagit sig tillbaka x antal gånger till den där fängelsecellen och liksom tänker jag måste göra allt det där en gång till. Jag måste gå till omklädningsrummet, hitta den där rocken. Jag måste förklä mig, jag måste ta mig upp, jag måste spöa den där vakten som är precis in till alarmknappen innan den andra vakten ser mig. Och sen ska jag ta mig ut och sen ska jag hoppa in i den här liksom skräpinsamlarbilen, vad säger man?
Avfallsbilen.
Det var ju ganska skojigt i och för sig tycker jag. Att man kan smyga in i bilen via soporna. Det var ju också en sån här grej som var genialiskt nästan.
Ja, visst. Jag tycker det är så roligt också när du pratar om det här med att när man går in i det aggressiva läget, han tvinsen står liksom muttrar och nästan morrar och har sig. Och så just det här, det är som så komiskt när man går in i det här smygarläget, det diskreta läget. Den här musiken som spelas lite grann svagt i bakgrunden och varje gång man tar ett steg framåt så är det som ett tyst, soft, lite dun, dun, dun. Det är så kul liksom hur de olika lägena ändå har sådana personlighet verkligen.
Ja, men verkligen. Normal, då går man runt och pratar med folk mest och tittar på saker liksom. Och det här atletiska läget är väl det man använder främst när man försöker liksom ta sig fram i världen, för då springer man ju verkligen.
Ja, det är väldigt snabbare.
Ja.
Och att man kan hoppa.
Ja, man kan hoppa också. Hoppet är ju lite sådär.
Det är ju speciellt med tankkontroller och när man inte har så mycket kontroll. Och att okej, visst, du kan hålla ned för att hoppa längre, men du har ju typ noll precision över... Alltså att positionshoppa i det här spelet, vi kommer säkert att nämna det både en och två gånger, men det är ju inte heller superroligt, det är det ju inte. Och det är många gånger som man framförallt har hamnat i plurret, och plurret totaldödar det ju.
Ja, men det finns ju... Det är ju lustigt att man kan liksom hoppa på saker för att få hjärtan och mynt, och de finns liksom lite överallt. Det kan vara liksom nästan vad som helst man kan hoppa på för att slå till för att få hjärtan och mynt.
Ja, och då tänker jag att okej, det ska vara någon slags kanske kompensation, eller ska säga, för det här med att om du springer in i en vägg så tappar du liv, så därför kan du alltid liksom lota så att säga en blomkruka eller en tunna eller en soptunna eller som du säger, allting kan ju typ lotas och du kan få ett mynt eller ett hjärta eller mana, som vi ska kalla det för.
Just det.
Och då antar jag att det är just det här med att man så lätt tappar liv, så därför måste man kunna få tillbaka lite liv. Sen tycker jag att det är fortfarande otroligt snålt, för oftast är det ju ett hjärta och det är inget mer med det. Ibland kan du ju få ett hjärta det står 10, du får ett hjärta det står en 3, så då har du fått flera hjärtan samtidigt, så du verkligen helar upp det ganska duktigt verkligen. Men för det mesta är det ju bara en 1 eller en 2, och det är verkligen inte mycket. Du tappar typ mer liv av att springa in i en vägg.
Ja, nej, men skumt. Men ja, man förstår väl ungefär hur man har tänkt här i alla fall. Men då kan man ju i alla fall komma ut till slut då i den lilla staden då och springa runt till olika hus och in. Jag tror det finns en pub man kan gå in och kika på. Och det finns väl även ett apotek typ man är inne i också. Något i den stilen i alla fall. Han jag gillar hans standardfråga liksom, han går runt och pratar med folk. How's it going?
Sättet han säger det på också.
Vi har ju inte sagt att det är röster i det här spelet.
Nej, men just det. Nej, men precis. Och det är ju jätteroligt. Och på tal om röster också, på tal om franskt. Vill man att det här ska vara helt franskt, då går det ju att göra om man, just speciellt när man köper spel på Steam åtminstone. För då, som sagt, den här förbättrade ish-versionen som finns, som de släppte för kanske 6 år sedan eller vad det är. Där kan man faktiskt välja språk, så då kan man få allting på franska också om man verkligen vill få den upplevelsen. Att de pratar franska men du har engelska undertexter. Men det tycker jag är jättetrevligt, verkligen roligt att få lyssna på hur folk pratar, speciellt eftersom vissa låter väldigt roligt.
Ja, det ska sägas att det är väldigt speciella röster i det här spelet. Det finns ju då 4 olika raser, har jag förstått det som. Och det finns ju då kaninrasen, elefantrasen, Ja, bollrasen, vad ska, jag vet inte vad det är för någonting.
Det är svårt att beskriva dem. Grobos tror jag att de kallas för. Och det ser ut som en liten boll med armar och ett jättestort ansikte, eftersom de är bara ett huvud mer eller mindre. Ett huvud med ben och armar.
Ja, och nu har jag glömt den fjärde rasen. Det är ju såklart människorasen, just det. Och det är ju inte riktigt människor. De har så här konstiga liksom hästsvansar hela bunten, och de ser lite avlånga ut i ansiktet och lite halvskumma, men det är tydligt humanoida i alla fall. Ja, men det är ju verkligen lite barnprogramsvarning på de här raserna, får man ju säga. De ser lite ut som att de kommer från Bolibompa liksom, hela bunten.
Ja, faktiskt väldigt mycket. Ja.
Men jag tycker de är ganska charmiga, och framförallt kaninrasen gillar jag väldigt mycket. Jag tycker de är ju mest expressiva i liksom animationerna. De är väldigt häftiga, och deras röster är kanske roligast också, tycker jag.
Absolut.
Så hela världen befolkas av de här fyra raserna, så man kan ju stötta på lite allt möjligt om. Men så finns det ju även de här liksom vakterna som ser lite speciella ut också. De är iklädda stora uniformer och kanske är klonade människor, eller vad de nu heter, den här humanoida rasen. Precis, så att det finns ju massvis av sådana också då. Och alla vakterna är ganska korkade.
Ja, gud ja. Jo,
tack och lov.
Alltså med det här kontrollschemat, och speciellt med att, alltså, man har ju två sätt att attackera på. Det ena, förr eller senare, så har man liksom två sätt att attackera på. Till den början så kan man ju så bara gå in i sitt aggressiva läge, och att man kan boxas liksom och slåss i närstrid. Men sen får man ju också en möjlighet till avståndsvapen, att man har en boll som man kan kasta. Och det är ju också ett härke att göra det, eftersom det finns ju som inget sätt att verkligen sikta på. Och det är absolut ingen out-aim heller, utan det gäller ju att försöka ställa sig så exakt korrekt möjligt som det bara går med de här tankkontrollerna. Man får rotera pyttelite till vänster och pyttelite till höger, kasta när jag missar det, lite mer till vänster, kasta, okej, jag tyckte för mycket, tillbaks till höger. Så det behövs ju då att vakter och dylikt, alla fiender, är lite korkade. Det enda som jag tycker är ett riktigt stort hot, det är ju de här stora klon elefantaktiga varelserna som oftast kommer fram bara pang puff från någon slags teleporteringscenter. För de skjuter ju en boll som är målsökande, och det spelar ingen roll om du är på andra sidan kartan, den kommer att hitta dig och går liksom igenom väggar och hus och allt möjligt. Och då är det verkligen, till en början av spelet, då dör du direkt. Du kan tåla mer så småningom när du har blivit lite starkare, men till en början så är det ju bara pang, du dog, tillbaka till fängelset.
Fy fan. Vi kommer då till slut tillbaka till Twinsens hus och får träffa Twinsens fru Zoe.
Ja.
Och allting är ju äntligen som det ska. Men då knackar vakterna på. Stormtrupperna är här. Ajajaj. Och Zoe säger åt Twinsen att springa och gömma sig, och då ska man hoppa in i smygläget och ställa sig någonstans. Jag fattade inte att det var så man skulle göra.
Det gjorde inte jag heller.
Så jag blev tillbaka till finkan igen. Jajamän.
Det finns som två saker man kan göra här. Alltså det rimliga, det är ju som du säger, eftersom det är det Zoe säger, så här, spring och göm dig, och då ska man som sagt då försöka komma bakom, in i något rum bakom en vägg, och så gärna trycka på mellanslag så att man hukar sig ner. Och då kan de inte se dig. Det man kan också göra när man väl kan spelet, såklart, som jag gjorde, det är att jag vet ju att i skorstenen inne i Twinsens hus kan man komma ut. Så om man bara går in i atletläget så kan man hinna springa hela vägen till skorstenen, och så sedan så bara klättrar man upp för den, och så är man ute, och så är det liksom, det funkar också, så är det bra med den saken. Men ja, man ska ju egentligen då försöka förstå någon av de här sakerna. Och det gör man ju inte första gången man spelar. Det är ju extremt mycket just trial and error.
Verkligen. Så om ni har tänkt spela det här spelet, så kan det kanske vara en bra idé att ha en hjälpguide nära till hands här. Faktiskt.
Och jag ska ge ett supertips, och så ska jag erkänna mitt fuskande.
Aha, ja. Nu kommer det.
Host, host, harker, harker. Alltså jag minns ju jag minns ju, och det sa jag ju till dig på Twitter också, jag minns ju som sagt att det här är ju, det är just den här trial and error-grejen och just hur checkpoints funkar och hur sparfiler funkar och allt det här eländet med att springa in i väggar. Alltså jag orkar inte med det en gång till, kände jag. Så vad man kan göra, om man då har Steam-utgåvan åtminstone, jag vet inte hur det är om man köper det på GOG, alltså Good Old Games, men köper man Steam-utgåvan, då får man också med en DOSBox-version som är så här ursprunget. Det finns absolut inget som är ändrat, utan det är den gamla, hedliga DOS-versionen, och den är tänkt för speedrunners som inte vill att någonting ska vara förändrat. Det ska vara samma svårighetsgrad liksom, som det alltid varit sedan 94. Och i och med att det är DOSBox, då kan du överskriva DOSBox-filerna med en version av DOSBox som faktiskt har quick load och quick save.
Nu kommer det fram här.
Så jag har ju då allt F5-at och allt F9-at genom det här spelet för att vi verkligen skulle hinna spela så mycket som möjligt och kunna ta mig till slutet. För då kan jag bara allt F5 så fort som jag känner att okej, okay, nu har jag liksom blivit färdig med någonting riktigt jobbigt här. Så allt F5, jag har quick saveat, allt F9 om jag behöver ladda.
Okej, okay, men då ska jag come clean också säga att jag inte spelat igenom hela spelet själv, utan att jag hoppade av efter ungefär 2/3 kände, nej, jag får kolla på resten, jag orkar inte mer.
Ja, ja, just det. Ja, men då så, det känns skönt och det är fullt förståeligt därför att, ja, som vi har redan förtällt fler än en gång, just det här med att det är ganska jobbigt i dag ändå.
Ja, men jag hoppas ju verkligen att den här remaken fixar mycket av irritationsmomenten, ja, då, för att det finns ju ett bra spel här, jag känner ju det verkligen. Ja. Det är väldigt mysigt och som sagt, väldigt imponerande 3D-grafik också. Men alla de här liksom små detaljerna, som de här fyra olika känslolägena, det är ju jättebra. Och det är ju så kul att vissa kan påverka på olika sätt, som det här med aggressive mode lockar till sig vakter till exempel. Man önskar ju lite att det hade liksom varit lite mer pussel och sånt kring hans känslolägen. Det hade varit jättekul, tänker jag.
Ja, för det händer väldigt sällan, men det ska jag också komma ihåg att nämna nu när vi ändå är inne på det och när vi ändå är inne i hans hus. För det, en sak som vi hittar här, det är ju hans kläder och hans boll, hans magiska kristallkula eller vad det nu är, hans magiska boll som han faktiskt kan kasta då, och det är det som är avståndsvapnet. Ah. Beroende på vilket läge du befinner dig i så kastar du bollen olika. Och det mest effektiva här, och det som är bra att veta med att det faktiskt är på det viset, återigen, om man läser manualen så får man ju reda på det, annars så är det ju bara en chansa att råka upptäcka det. Men är du i det diskreta läget, då lobbar du bollen, alltså den går jättehögt upp i en ark, och det är ju perfekt för att träffa då fiender som är högt uppe, men också på vissa väldigt få ställen när man ska dra i spakar, när det verkligen blir mycket pusslande framöver. Då är det vissa spakar som kan vara fruktansvärt svåra att träffa med bollen, för att du kan antingen aktivera en spak genom att vara i det normala läget, gå fram till spaken och trycka på mellanslag, eller då om spaken är långt borta eller högt upp eller vad det nu än är, den är utom räckhåll, då kastar du bollen. Och då kan det ju krävas då att du är i ett visst läge för att bollen ska gå som du vill att den ska gå. Och speciellt i det aggressiva läget, då är du mycket, mycket snabbare på att kasta bollen och ta tillbaka bollen än om du är i det normala läget till exempel.
Ja, nej men bollmekaniken är ju liksom en grej i sig verkligen. I det här att man ska hitta rätt ställe som du är inne på, för man ska pricka vakter och föremål liksom med bollen. Det är ju ganska kul stundtals, men ibland kan det ju vara extremt frustrerande också, verkligen. Men det är också en sån här unik grej nästan för det här spelet. Så ja, ganska skojigt. Man kan tweaka det lite känner jag, men det finns något där verkligen.
Ja, man kan verkligen tweaka det, och det behövs tycker jag också, speciellt eftersom den här manan, incitationstecken som jag nämnde tidigare, att man, om man har som två stycken mätare man kan fylla upp, det är ens liv som är röd och det är den här manan som är blå, för att det är ju då magi som twinsen faktiskt kan använda. Och man har liksom en maginivå 1 när man hittar sina kläder och sin boll och sådär. Och beroende på hur mycket mana du har så bestämmer det hur långt du kan kasta bollen innan den av sig själv kommer tillbaka. Och det är ju också då, det skapar ju också ett frustrationsmoment i kombination med de här kontrollerna som vi pratar om, att det är så lätt att man missar och man försöker tweaka hur man står vriden, och så missar man ändå, eller så rör sig den här fienden och så missar man av den anledningen, och så blir ens kart kortare och kortare och kortare, för att bollen når mycket längre då, som sagt, när man har magikraft kvar. Så det är väldigt lätt att man får slut på magikraft, och då måste man gå närmare, och det i sig kan ju såklart vara väldigt farligt.
Ja, verkligen. Men apropå Twinsens hus, det är ju ett jävla mansion han har.
Åh, jäklar. Alltså, han är tät.
Alltså, han framstår ju som värsta adelsherren eller någonting. Vad, ja. Det är ju verkligen inte att man tänker att det här är liksom en vanlig herre down in the dumps, liksom en slummen kille, utan det här är ju verkligen någon i the upper branches of society som man spelar som. Vilket är lite udda för liksom ett sån här typiskt äventyrsspel. Man ska spela typ men en helt vanlig tjomme liksom, för han är ju ingen vanlig tjomme.
Ja, nej men precis. Nej, och det har väl med hans släkt att göra då. Alltså hans farfar och farfars och farfars far och så vidare, eftersom det är lite snack kring det där att man är ju någon slags arvtagare, och att det är som en hela del av den här plottgrejen också, med att man är ju faktiskt en hjälte, visar det sig så småningom. Men ja, det är som lite lustigt till en början. Man bara, wow, den här killen har lyckats bra, som det verkar.
men det är faktiskt helt sjukt. Man tänker liksom i The Legend of Zelda, A Link to the Past, Links hus där. Det är liksom, det är liksom appropriate. Det är liksom, hjälten har det här lilla minihuset. Ja, men det kan jag verkligen köpa. Ja. Och sen om man då växlar till Little Big Adventure, Twinsens hus, bara, vad i hela Häcklefjäll?
och läget också, liksom att det är nära vattnet, han har en brygga dessutom, han har en bakgård och det liksom finns en grotta, ett grottsystem. Men som sagt, jag antar att han har liksom bara ärvt allt det här, och det kommer från hans pappa och hans pappas pappa, och liksom hela historien kring då vilka hans farföräldrar och så vidare är, vad som grejen med hans släkt och så vidare, och att han bara har haft turen att han har hamnat då i det här jättestället, som ser mycket mycket mindre ut utifrån, ska man ändå säga. Det ser ju bara ut som ett vanligt hus, men det verkar som att väldigt mycket ligger liksom under marken.
Ja, är mycket kul. Men precis, man lyckas undvika vakterna tillfångatar Zoe. Och man springer väl ut genom skorstenen, som du var inne på. Och sen så går man runt och frågar varenda kotte man sätter på: har du sett min fru?
Precis, har du sett någon släpa iväg med min fru? Det var som de här elefanterna.
Ja. Ja, ah, roligt. Jakten börjar. Vi måste rädda henne och vi måste rädda världen. Nu kör vi.
Visst, eller hur? Nu börjar äventyret. På riktigt, verkligen.
Vart tar vi vägen? Förr eller senare så måste vi ju stöta på den här vise gamle mannen, som också är en staple i sådana här sammanhang. Det är väl han jag tänker på, som finns i den här öknen, som berättar om liksom... Ja, men hans förflutna och vad de förväntar sig av honom och sådär. Jag måste säga, det var ganska klurigt för mig att hitta dit. För det var...
Ja, jäklar.
Jag kan bara tänka mig hur det var för dig på 90-talet. Ja. Alltså, det måste ju tagit en evighet.
Ja. Visst, ja, det gjorde det ju. Speciellt eftersom det här är ju liksom innan så här, internettider och walkthroughs på det vis. Det är ju som bara nöta. Men det är ju det som är så tur med att vara just tonåring också. Att man kan lägga upp livet väldigt annorlunda och sin fritid väldigt annorlunda, så det var ju just bara, det är som med Flashback och Another World och alla de här spelen som har mycket trial and error, att det var ju bara sitta och nöta och så försöka och komma så långt som möjligt varje gång man spelar, och kanske föra lite anteckningar också rent utav, för det är ju ändå, det är mycket som nämns dessutom när man pratar med folk som kan vara svinviktig information förr eller senare. Jag tycker det är trevligt just det här med att just den här pratgrejerna, man måste prata med karaktärer, de säger olika saker och man blir liksom vägledd framåt, vart ska man gå härnäst, vad bör man göra härnäst, även om det ibland kan vara lite luddigare än andra gånger, men jag tycker ändå om hur man för sig framåt. Men det betyder ju inte att det är tvärenkelt att ta sig framåt, det tar en jäkla tid att ta sig ut till öknen, tycker jag.
Ja, verkligen. Man ska väl liksom förbi något bibliotek och hålla på in där och rota liksom, och till slut så får man veta att det finns någon sorts det finns möjlighet att få veta mer om den här fantastiska legenden då i Whiteleaf Desert. Nu äntligen är vi på G här, känner jag. Det är ju inte så lätt att ta sig till öknen. Man måste ju, jag tror att man ska hoppa på en båt och ta sig dit först, om jag minns rätt. För exakt, så man ska hoppa på en båt, åka till öknen, men då måste man väl ha pengar också för att betala båtägaren också. Så att man måste ju springa runt och fixa massa pengar också.
Ja, visst. Och där har vi ju ett av de här första kluriga instruktionstecken, pusten också, där man kan hjälpa en fiskare som ska flytta på några så här lådor på kajen in i någon byggnad, och så kan han betala en, och han betalar en så pass mycket att man har råd med just den här första båtturen också.
Mm.
Så, och det är verkligen bara ett så här fysikpussel, vi ska kalla det för, att det gäller att i rätt ordning styra de här stora boxarna så att de hamnar på de platserna som de är tänkt att hamna på och inte råka fastna någonstans. Då är det bara att gå ut och in igen så att allting är resettat.
Ja, men till slut då så kom man till öknen, och då berättar ju den här snubben, hade han ett namn? Jag minns inte ens.
Han hade nog ett namn, vill jag väl ändå minnas, men alltså nej, jag kommer inte heller ihåg alls vad han heter. Det är få personer som jag har lyckats lägga på minnet vad de heter, förutom våra så här, huvudpersonen och antagonisten och frun.
Ja, men det är en random vis man i alla fall som sitter vid en brunn mitt ute i öknen och säger, ja, men du, hoppa ner här i det här stora templet som ligger under marken, och så ska du hitta en grej åt mig och sen ska jag berätta allt, typ. Och
ja,
du kan komma in via ventilationstrumman som är typ där i brunnen, så att det var också lite udda.
Ja, verkligen, och lägligt.
Lägligt, verkligen. Och det är massvis med fällor i templet, och det är lite läskiga djur och konstiga monster också.
Ja, typ skelett och allt
mycket
möjligt.
Gris,
kaninskelett bland annat.
Ja, men här känns det ju verkligen Zelda-aktigt, som att man kommer till första templet.
Absolut.
Liksom.
Eller hur? Ja, absolut. Och så att det är ett stort pussel verkligen, att det är så många moment där nere, att man bland annat ska flytta på en staty och försöka få den att komma på en tryckpunkt som gör att en dörr öppnas. Det är mycket springa hit och springa dit. Och just här blir det ju, tycker jag, särskilt då påtagligt när man verkligen märker av det här med att springa in i väggar och sånt där, hur otroligt irriterande det kan vara. Och sen också då de här fienderna som man möter, som är ganska tuffa också, skeletten till exempel, framförallt, att då försöka träffa dem i den här bollen. Och just den här kombinationen som jag sa av att vilja kasta bollen, men varje gång du kastar den så dränerar det mana, och ju mindre mana du har, och speciellt när du har tom på mana, då kan du inte kasta bollen lika långt, så då måste du gå närmare och det är farligt.
Ja, det var tungt, men...
Ja, men vilken belöning ser jag?
Ja, till slut då så får man ju äntligen veta mer om sig själv, sin släkt och vad man ska göra. Man ska ju försöka hitta The Well of Sendel. Men helt enkelt rädda planeten från Dr. Funfrock. Äntligen har man lite mer koll på läget. Och jag vet inte om det är han som säger det, men man får ju i alla fall instruktioner om att du ska tillbaka hem, för där finns det mer liksom grejer att hitta liksom. Ja, man springer mycket fram och tillbaka mellan platser.
Ja, exakt. Han säger det, att han vet inte var den här Well of Sendel finns någonstans, men att vi som nu visar sig vara den här arvtagaren då, det är bara arvtagaren som skulle kunna klara de här proverna som fanns där nere i brunnen, och att man hittar den här Book of Bu som även gör att man levelar upp sin magi så att man har nivå 2 på magin, och så att bollen blir starkare så att man kan ha ihjäl fiender lättare. Och då, som sagt, då ska man försöka ta sig hem igen, för att ens släkt borde ha lämnat någon slags ledtrådar där hemma på vart man ska härnäst.
Ja, just det. Men ja, jag minns inte exakt vad man hittar hemma. Ja, vad är det liksom... Ja, berätta.
Jo, men det finns som ett slags ett hemligt rum, kan man väl säga.
Just det.
Som man framförallt kommer in via bakvägen. För om man går runt huset och längs med vattnet och försöker att inte falla ner, för som sagt, vatten totaldödar prinsen, då är det game over liksom. Då får man spendera en av sina checkpoints, som man ju för övrigt också har. Utöver sitt liv, ska säga, så har man ju såna här fyrklöver som man samlar på, och en fyrklöver innebär att man kan dö utan att få game over, och att man återupplivas då av sin checkpoint med fullt liv och full magi och sådär. Men i alla fall då, så man går runt liksom in i en hemlig grotta som finns på baksidan där man bor. Och där så finns det ett rum då som man vill försöka ta sig in i, som ger mer information kring vad det är man ska göra härnäst. Att det finns 3 stycken runstenar i världen. Mm. Och i och med att man läser det här så får man dem utmärkta på sin karta, som ju inte är världens bästa karta, men det är en karta åtminstone. Ens holomap som man kan ta fram och titta på. Mm. Även om jag tycker att visst, den är lite cool och 3D och sådär, men den är väldigt svårläst också. Svår att tyda exakt hur man ska gå för att komma till saker.
Mm.
Men att hitta de här 3 stycken runstenarna, det kommer då att hjälpa dig som arvtagare att, komma dit du ska med den här Well of Sendel och allt som har med Sendel att göra, som ju är någon slags typ gudalik entitet som vi också har pratat med Sendel sedan tidigare. Det är ju Sendel som i Twinsens drömmar har visat hela den här, det här hemska kommer det hända om inte du gör någonting. Och i det här hemliga rummet så hittar man ju då även ett horn och den här medaljongen, Sendels medaljong, som också uppgraderar återigen maginivån till nivå 3 den här gången, så att man har ännu lite mera styrka.
Mm. Det var någonstans ungefär här i krokarna tror jag som jag till slut fick börja liksom kolla ordentligt på walkthroughs hela tiden, och här fick jag ett jättebra tips att för man vill ju ha den här katamaranen för att kunna åka runt. För att hela liksom planeten är uppbyggd på av olika öar och lite större landmassor då, så man kan åka mellan om man har den här katamaranen. Och den är ju ganska dyr, så jag fick ge toppentipset att man kan sno bibliotekets kassa om och om och om igen. Man går in där och då blir man spottad av den som står i kassan, och det, man har ju liksom en wanted på sig. Det är ju Twinsen. Det är han, visst, alla är ute efter dig. Han springer mot alarmknappen, det kommer någon polis. Och så måste man liksom döda dem och döda vakten, och sen kan man ta kassan, och det är väl typ 25 mynt eller någonting. Och så kan man bara gå ut och gå in igen och göra om där hur många gånger som helst.
Visst. Jag hade sån jäkla tur när jag skulle köpa den där, för jag hade redan så här typ 197 eller någonting, den kostar ju 200, så allt jag behövde göra var att så här lota en random sottunna, och så hade jag turen att få om det var 5 mynt, så då kunde jag köpa den. Men det är tur att de har lagt ut såna saker att man kan faktiskt plundra, speciellt kassor såklart, och speciellt i bibliotekets fall så känns det som att det är lugnt, därför att den killen är ju som så himla elak av sig, i och med att han tycker att nej, det är du är ju en förbrytare och en galning typ, dig ska vi sätta in bakom lås och bom igen, så att man mår kanske inte jättedåligt av att plundra det här bibliotekets kassa.
Nej, men man antar väl att han kanske är en klon, vem vet. Man kan hoppas. Eller så är han en douchebag, och då får han väl ta att bli dödad om igen då. Medan jag håller på och samlar på mig här. Precis. Ja, men sen så kommer man iväg till massa nya öar, och man hittar en jetpack tror jag. Nej, man ska ju framförallt ska man ju hitta en hårfön tror jag först. För det är ju en kille som håller på att utveckla en jetpack, och han behöver en hårfön för att fixa den. Det är en jätterolig detalj.
Ja, verkligen. Att det är just det som fattas, då kan han göra den här grejen. Det här, har jag för mig lite... Undrar om inte det är lite innan hela Nej, det är det inte. Nej, det är efter faktiskt. Ja, precis. För att man ska kunna gå in i biblioteket och kunna få mer information och även stjäla en piratflagga. Man ska få information om någon sån här piratsnubbe för att hans skatt och så vidare ska kunna leda en vidare.
Men det tyckte jag nästan var det roligaste, när man gör den här stöten mot Maritime Museum.
Ja, eller hur?
För det var ju väldigt påhittat ändå. För det här museumet är ju, alltså det är ju så bevakat. Det är ju helt sinnessjukt väl bevakat. Vad är grejen? Så för att ens kunna röra sig där inne så måste man först aktivera då ett alarm som gör att alla drar därifrån. Men då aktiveras ju även att det är liksom golvet är farligt att röra sig på. Så då måste man ha den här jetpacken som inte är en jetpack, det är en protopack. För det enda den kan göra är att sväva lite lätt, typ jag vet inte, 2 decimeter ovanför marken eller något sånt.
Ja, ja, men visst, just precis det som behövs för att man inte ska nudda golvet så att larmet inte kan gå.
Ja, och sen så kan man då kila runt där. Det finns fortfarande några vakter inne på biblioteket. Och sen så ja, är ju allting två. I typ svartvitt, för det ska väl liksom simulera att det är nedstängt, ja, biblioteket. Mörkt. Det är mörkt liksom.
Ja, precis. Men visst, och nedsläckt typ, ja.
Ja, så att, det var kul. Det kändes lite som en heistfilm helt plötsligt mitt i spelet.
Ja, ja, visst, visst. Ja, jag tycker den är snygg och det är lite spännande när man glider runt där och ska försöka undvika dem. Och man är ju jättelångsam när man har den här protopacken dessutom. Det går ju inte snabbt. Så det gäller ju att tajma det här med hur vakternas mönster är för hur de promenerar och har sig. Mm. Ja, det är spännande, det är det verkligen.
Ja, för då hittar man ju den här piratflaggan och det är något gammalt föremål som ens förfader hade, tror jag också.
Ja, visst. Jag minns, det är någon, en skattkista som man ska... någon skattkista som man ska hitta som den här piraten hade. Och jag har för mig att det är... Jag undrar om det inte är så enkelt som att det bara är en nyckel
som finns där. Jo, men så var det. Nyckel var det, precis.
Nyckeln leder den framåt.
Just det, just det. Precis. Ja, men och sen så åker vi ut i världen, upptäcker den och försöker hitta de här runstenarna och bygger upp magin igen, tredje nivån. Vi hittar, ja men precis, det här hornet, det kan man ju då använda vid runstenarna för att skapa hål i de här märkliga liksom textstyckena som finns. Det var också en sån här grej, det hade jag aldrig kommit på själv.
nej, gud nej, verkligen inte. Det är tur att det ändå sägs att man kan använda, och det står även, om inte jag tar helt fel, när man går in i sitt inventory, om man öppnar upp det och man navigerar till det här hornet, så står det att det här hornet kan användas för att bryta de här förseglingarna, sändelsförseglingar som finns lite här var i världen. Och ett av dem bland annat som Funfrock har byggt sitt högkvarter över dessutom.
Just det. Ja, nej men...
och det är ju som en del av, ska sägas, att han, för att han ska stoppa den här typ profetian och sådär, att det ska finnas någon slags arvtagare, någon hjälte som verkligen kan styra upp vad som håller på att hända. Och det är därför har jag för mig som han just bygger ett högkvarter där också, för han vill liksom inte att såklart profetian ska kunna slå in, att en hjälte ska kunna komma och stoppa hans elaka planer.
Mm. Ja, jag älskar när han hittar saker, twinsen, när han har hittat någon stor grej. Liksom. Han gör sån gullig dans på stället.
Ja,
och...
ja, han ser så himla glad ut och liksom viftar med händerna och hela kroppen och bara woohoo!
Ja, men animationerna är ju en stor del av spelet skulle jag säga.
Ja.
Och
ja,
vissa är ju helt sinnessjukt eleganta också. Det finns ju, vi kommer väl typ... ja, hyfsat snart dit, men det finns ju liksom en i kloakerna någonstans så finns det ju liksom en hemlig klubb där man kan lyssna på musik.
Precis.
Man ska hjälpa en man ska hjälpa en musiker att man ska hitta en gitarr åt en musiker. Och när man har gett gitarren till musikern, när han sätter igång och lirar gura, alltså det är bland det ballaste jag sett.
Ja, eller hur heter det? Jo då.
Vilka jävla moves. Han kastar sig, han hoppar, han skuttar, han lirar. Och det här är 94 också. Jag var så jävla imponerad.
Och han är ju också en kanin, och det är som du säger, alltså de har ju som så mycket mer liv och rörelse till sig generellt sett. Det är väl helt enkelt också på grund av hur de ser ut. De är ju så himla humanoida och ganska taniga också, så deras leder känns det som, de kan röra sig på ett mycket mer livfullt vis också, och det ser man ju verkligen på honom. Och det finns ju fler sådana exempel också på någon kanin man träffar på ett ställe som typ hoppar upp på sitt ben och lutar sig framåt och sträcker ut det andra benet bakåt och armarna ser ut som ett flygplan nästan och liksom är jätteatletiska av sig. Och det ser man ju bara med just de här kaninmodellerna, att de är så otroligt välanimerade.
Ja, men verkligen. Det är verkligen speciellt. Jag önskar nästan att man hade spelat som en kanin istället för som twinsen. Jag tycker de är mycket ballare faktiskt. Visst, han har ju sin skärm också, twinsen, såklart. Jag gillar när han är inne i det här atletiska läget och springer. Det känns lite som att man styr honom som en marionett jättedocka liksom. Han har sådana flängiga rörelser. Det har han ju nästan hela tiden. Han känns väldigt mycket som en marionettdocka. Så det har ju en skärm. Men jag hade nog tyckt att det var ännu coolare att ha en sån här häftig, långlämmad kaninskapelse. Och ha de här balla movesen som man skulle kunna använda då. Som de... ja,
visst.
Mycket, mycket häftigt. Kanske min absoluta favoritdetalj i hela spelet är den här rockaren i den här hemliga klubben.
Ja.
Det finns ju en annan konstig hemlighet. Man hittar ju en konstig alv i jokersmink som trampar runt i någon konstig labyrint. Vad är det för något?
Visst. Ja, det är ju bara en sån här kul random grej som de har stoppat in. På riktigt bara en kul random grej. Att försöka jaga ikapp honom i den här labyrinten som man absolut hatar. Därför att den är så trång så det går ju inte att aktivera springläget nästan överhuvudtaget. Mm. Just för att man springer in då i labyrintens väggar. Men ja, visst, han är bara någon alv som har blivit inlåst i den här grottan och säger väl rent av det själv också, att så här, det var inte meningen att jag skulle vara med i det här spelet, jag är bara en liten bugg.
Ja, men det gillar man ju. Man uppskattar när det är buggar med på det där sättet, som i typ...
Ja, som har lite personlighet.
Ja, men var det inte så i Zelda 2 också, att de hade karaktärer som sa I am error, I am bug? Att det liksom,
det.
Att det faktiskt var, att vi trodde att ja, nu har det blivit fel i källkoden, men det var ju faktiskt en riktig kommentar på att spel hade buggar och fel liksom. Ja, kul. Ja du, alltså det är mycket att man åker runt med sin katamaran och hittar föremål och åker hit och dit och fram och tillbaka. Man kommer till den här rebellön till exempel och där är det krig.
Ja, fullt krig verkligen. Det är som så kul att se den sidan av alltihopa. Alltså det, för man tänker att det är bara jag i stort sett som twinsen som verkligen försöker stå upp mot fanfolk och gör någonting åt det här, men då märker man ju att precis som i Star Wars så liksom finns det ju faktiskt då en stor grupp människor, eller i det här fallet då kaninerna och de här Grobos och sådär, som försöker att faktiskt ta ner den här tyrannen så gott de kan, men det är ju jäkligt svårt såklart med de här klonerna och framförallt det här teleporteringscentret som ju gör att klonerna kan dyka upp så otroligt snabbt bara var som helst nästan, för att det finns ju utplacerat överallt verkligen i den här världen att man kan bli framteleporterad.
De har ju uppdragningsbara pingvinbomber.
Ja, det är fantastiskt. Vem kom på den idén?
Ja, det är också väldigt bra. De kanske i och för sig snodde det från Batman Returns, för där var väl också det var väl mycket med pingvinens trupper där, att de vaggade runt och var liksom utklädda som missiler typ och allt möjligt sånt där konstigt.
Ja.
Men ja, det är en väldigt härlig syn när man ser en uppdragningsbar pingvinbomb komma vaggandes. Det är riktigt gött. Ja, men och man ska ju plocka ner det här fortet tillsammans med en kommandosoldat. Så det är ju helt otroligt. Alltså, det är värsta actionfilmen helt plötsligt. Det är ju Arnold och Sylvester. Det är ju helt crazy verkligen.
Ja, det blir en rejäl vändning just där.
Man slår sig mot en stridsvagn också.
Ja, visst, om man hoppar in i en stridsvagn och liksom kör den och ska liksom rakt in, om man typ spränger en grind och åker rakt in i någon fabrik, och det är det som är huvudmålet också, det är det som är meningen med den här platsen, och det är därför man också har med sig den här rebellarmén då, att man måste få deras hjälp, och efter att man först har utfört diverse tjänster och sådär, då kan man komma in i den här stora fabriken med hjälp av dem, eftersom det är såklart jättetungt beväpnat och det finns vakter överallt, inklusive då stora stridsvagnar också.
Mm. Just det. Och sen kommer ju till, det är mycket liksom snösektionerna också. Man får hoppa runt där. Man får väl till och med åka snowboard.
Ja, och det är också en sån här helt random insläng grej. Du kan åka så mycket eller lite snowboard du vill. Det fyller ju liksom egentligen ingen funktion.
Nej,
de har bara lagt in det som en kul grej då, att man kan börja högst upp. Man börjar högst upp på en kulle. Man kan snowboarda sig ner genom diverse sådana här flaggor, gates.
Mm.
Och så sedan när man har kommit längst ner kan man ta en skidlift tillbaka upp och så kan man göra det så många gånger man vill.
Ja, om ändå kontrollen varit enklare.
Eller hur? Mm. Om ändå, ja. Mm. Ja. Nej, jag lämnade den ganska snabbt.
Ja, tyvärr. Men han ser ju ganska fräck ut när han snowboardar.
Ja,
twinsen,
absolut.
Får man säga.
Visst.
Yes. Ja, vad händer sen? Alltså det är mycket monsterfabriker. Vi åker någon gång så åker vi till den här teleporteringsfabriken väl och ska sätta stopp för den.
Visst. Det är lite längre fram, men det är ju i krokarna här. För nu, man kommer ju till någon sån här typ kaninby eller någonting som har någon slags helig morotsdörr som man måste ta sig in igenom. och då ska man börja då med att göra en tjänst till dem i någon fabrik som är där i närheten och har jag för mig spränga. Nej, just det, det är typ någon här monsterfabrik som han har där han skapar monster, för det finns ju mutanter, typ mutantmonster, så här jättelika krabbor bland annat. Och då ska man in dit och förstöra en massa ägg så att de inte längre kan producera flera av de här monsterna, och då är man som välkommen tillbaka till den här kaninbyn och så får man gå genom den här typ magiska dörren. Och så får man göra någonting, har jag för mig, så här, som är lite twinsen heligt. Han får liksom utföra någon slags ritual som har med honom att göra på en plats. Och det, jag undrar om inte det är just Well of Sendel, att det är på det viset man hittar den till sist. Och så häller man ut typ någon magisk dryck där och så händer det coola grejer som gör att man kan ta sig vidare.
Just det. Ja, alla de här fabrikerna, jag är inte jättestort fan av dem. De är ganska enformiga, ser ganska likadana ut, ganska tråkiga. Man vill gärna därifrån så fort som möjligt, känner jag i alla fall.
Ja, man vill ut i världen, för det är ju den som är så fantastisk. Det är inte de här tråkiga korridorerna och väggarna och som sagt, utan det är ju det är själva Twinsand-världen som är häftig. Men det är som också en kul kontrast just med Funfrock, vad han har byggt, vad han har slängt upp här och där, som du sa till en början också, alla de här forten han har byggt och fästningarna och sådär, och hur tråkiga och gråa och metalliska som de är i jämförelse då med allt det här fina, vackra, de här miljöerna som Twinsand egentligen består av.
Precis, just det. Och sen är det väl om man hittar fram till de här kloakerna och hittar den här konstiga klubben då.
Ja, exakt.
Precis, med gitarren. Och det roliga är ju att det är gubben i öknen som har gitarren.
Visst, ja visst, man ska byta en flöjt.
Ja,
men just det, precis. Man måste först, det är det man använder i Well of Sendel. Man spelar flöjt i Well of Sendel och då typ bryts en massa is upp och det händer någonting. Och sen när det är gjort, då kan man lämna över den här flöjten till honom istället. Och då ger han en gitarren. Man gör ett byte där.
Just det, och så får man igång den här mäktiga rockaren på scen. Åh, så bra.
Ja.
Och sen kommer man ner en konstig... Just det, de öppnar en fallucka inne liksom i klubben bakom baren. Visst. Så åker man ner där.
Precis.
Och sen här för mig, var det inte här man skulle liksom hoppa upp på en stor krabba och låta den leda en över någon sorts område som var farligt?
Jag kommer bara ihåg att det är ett vattenområde och att det finns några krabbar där, men det enda jag gjorde då, det var liksom att jag använde den här protopacken och så bara svävade jag över den. För jag var livrädd för krabbor, eftersom krabborna är ju liksom monster. Ja, men, så jag testade inte ens det.
Jag hade ju lite hjälp då av den här liksom hjälpguiden och hoppade på.
Just det.
Fick veta då att man kunde hoppa på krabban och låta krabban föra en till andra sidan. Så att jag fick lite tips och tricks där. Men det var ungefär här i krokarna som jag hoppade av och började titta på bara liksom YouTube, tror jag. Och jag tyckte jag spelat ganska långt faktiskt. Att jag orkat så här långt. Det var starkt, kände jag. För det är ju ganska knepigt det här spelet. Alltså. Men man hittar ju fram till dinosaurien äntligen, som man sätter sina drömmar.
Ja!
Den här flygödlan.
Den här fantastiska fina, precis, den flygödlan. Den här fantastiska fina flygödlan som nu kan göra att man kan nå vissa ställen också. Mm. Genom att helt enkelt hoppa upp på hans rygg. För att han säger ju liksom, jag har väntat på dig i århundraden ungefär. Det är typ jättelänge åtminstone. Ja. Du är arvtagaren. Mm.
Men det är ju kul att de följer liksom samma mall som de japanska rollspelen. För då är det ju alltid så där att man får färdmedel som alla blir lite bättre hela tiden. Till slut så låser man ju upp luftskeppet och kan åka runt vart man vill.
Visst.
Och nu får man en flygödel istället då.
Ja, precis som i Ni no Kuni. Det är samma sak där också. Där får man ju en flygande drake i slutet.
Ja,
och den kan man också då åka överallt med. Man har först en båt som kan... som man kan utforska det mesta med, men sen får man en drake och då kan man på riktigt utforska allt.
Mm. Ja, men du, ska vi gå till slutfighten helt enkelt?
Ja, det tycker jag. För nu är det ju bara egentligen tråkiga fabriker kvar. Det är nu man ska förstöra det här teleporteringscentret. Och när man har gjort det så kan man få hjälp på någon ö med att ta sig in i själva högkvarteret. Mm. Och verkligen få befria Zoe och konfrontera Funflock.
Just det. Och man kommer liksom till den här byggarbetsplatsen. Det såg ganska fräckt ut, tycker jag.
Ja.
Att de har, liksom, ja. De har börjat bygga in det här templet med Dr. Funflocks skapelser. Så då måste man liksom klättra upp på den och sen så blir det då någon sorts bossstrid mot Dr. Funflock. Och här får ju du ta över, för det här spelar ju inte jag, så att jag får låta Mr. Save Skam ta över här helt enkelt.
Precis. Visst, det här var ju enkelt för mig då. Ja. Det var ju bara all defen, all som gällde för att ta sig fram här. Och speciellt fram, alltså ju närmare slut man kommer, desto mer hjälpsamt är ju såklart just den här att kunna spara när som helst och kunna ladda när som helst också. Det börjar ju liksom innan vi verkligen möter Funflock, så börjar det med att man blir lite halvt lurad sådär, att man träffar Zoe, hon är instängd och man tänker hurra, äntligen får vi återförenas och så vidare. Och sen visar det sig att Zoe bara är en klon. Den versionen av Zoe är en klon, men originalet är fortfarande i säkert förvar, som Funflock säger. Och han tar en tillfälligt till fånga. Man måste rymma igen så här sent i spelet. Och sen då, när man får tillbaka sina krafter och så vidare, då får man gå igenom den här arbetsplatsen. Och i slutändan så visar det sig att Funflock, han vill ju liksom göra det vi ska göra. Han vill träffa Sendel. Han vill få den här makten, den här oändliga kraften som det kommer att innebära att ha det här mötet med Sendel, att bryta det sista förseglingen.
Mm.
Och i och med den kraften som han då får av Sendel, så kommer han liksom att bli verkligen en superdiktator och kunna ta över alltihopa. Och det är ju det som i slutändan då ska egentligen leda till att världen i sådana fall imploderar. Det är det vi måste stoppa. Så det blir ju då en ganska stor slutstrid här, där man sen tidigare har fått ta på ett speciellt vapen också, ett typ av svärd, en så här halvmagiskt svärd.
Just det.
Som man då kan använda för att duellera Funflock, och det är ju på en så här jättestor höjd, en platå där den sista förseringen för då Sendel finns.
Mm.
Och att Zoe står där, och den här gången är det på riktigt, den riktiga Zoe. Och varför hon är där minns jag inte och vet inte riktigt. Det är väl bara, det ska vara någon slags trophy-grej. Liksom att hon måste finnas på plats, hon är prinsessa, man ska rädda
just
allt.
Just det.
Mm. Funflock dyker upp, man har en ganska kort strid till en början. Man lyckas mota honom ur kanten, bortom kanten på den här stora förhöjningen, och han faller ner. Och sen säger då Zoe liksom att, åh, du tog då bra tid på dig att komma hit.
Jo, tack.
Men ja, nu... ja, och det beror på den här tankkontrollen, svarar Twinsen då förstås.
Ja, ja.
Jag gjorde så gott jag kan, men jag kan bara göra så mycket när det är så förbaskat svårt att gå framåt.
Ja, ja.
och inte springa in i en vägg.
Mm.
Men ja, så att då tycker Zoe att okej, men nu fixar vi det här. Vi bryter förseningen, vi träffar Sendel och så kan vi egentligen åka hem. Och så gör man just den grejen då. Man blåser i hornet, man bryter förseningen som finns där. Man ramlar ner i en grotta. Och just innan man då ska konfrontera Sendel så dyker såklart Funflock upp igen och bara haha, det här var planerat hela tiden ungefär, känns det som, för att nu har jag ju då som Twinsen brutit förseglingen, så nu kan Funflock möta Sendel. Men det är ju bara hamra på mellanslag i aggressive mode.
Okay.
Det är liksom, det finns absolut ingen teknik. Absolut noll och ingen teknik till den här bossfighten. Mm. Det är inte en bossfight på det viset, utan det är liksom att du måste vara i aggressive mode och sen trycker du på mellanslag så mycket och snabbt du kan med svärdet framdraget, för det svärdet är så fruktansvärt effektivt verkligen. Det handlar absolut inte om att använda bollen och försöka liksom ta ner honom på avstånd eller någonting, att man ska göra hit and runs eller någonting, utan hoppas på att ditt liv räcker och att Funflock liksom i sin animation buggar ur lite granna. För det är ju också en av de jobbigaste sakerna med det här spelet. Det är den här animationen som även Twinsen har, att när man blir träffad så ramlar man ju bakåt lite grann, man snubblar liksom, och så skriker han och så kommer det fram stjärnor och man bara, men sluta, jag vill bara få flytta på mig så att jag inte kan bli träffad igen av den personen som attackerar mig. Och det är oftast det som dödar den också, att man kommer inte ur den här loopen. Men där finns det också ett trick, att du bryter loopen och animationen genom att trycka då på de här knapparna som ändrar vilket läge du är i. Mm-hmm. Så om du trycker på aggressive mode igen, eller om du trycker på athletic mode, då omedelbart nollställs karaktärers modellen.
Mm.
Och på så vis kan man komma loss, på så vis kan man attackera igen i sådana fall. Så det är ju som förmodligen inte så det egentligen är tänkt. Det känns bara som att ja, det bara råkar vara på det viset, och det är det mest effektiva sättet att göra det på. Så till sist så spöar man då upp Funfrock. Och han dör på riktigt, förhoppningsvis.
Och vi får träffa Sendel.
Ja, vi får träffa Sendel. Den här E.T. Phone Home-grejen händer.
Verkligen, du, det är helt spacet. Det är liksom inuti planeten så finns det liksom en egen galax nästan. Eller det finns liksom ett tomrum. Ja. Och där bygger Sendel en ny värld. Det är jättespacet. Ja.
Visst, ja, det är helt bananas crazy verkligen, och hur Sendel ser ut också, som den här entiteten som Sendel är, och att det finns flera Sendels, det är inte bara Sendel. Nej, utan det. Alla är Sendels där, så att de håller då, den här rasen håller på och bygger upp som sagt en ny typ av värld, och att de kan bara agera just från hjärtat av planeten, och att de har då försökt att hjälpa en framåt på traven och förhindra Funfrock. Det var därför de tog sig in i ens drömmar, för att de kan inte agera på något annat vis, hur mäktiga de än är och de här magiska krafterna de har för att faktiskt kunna bygga en värld och så vidare, men det går inte, så därför hade de då Twinsen som hjälp istället.
Ja, det är härligt sen när de kommer upp till ytan och överallt så är det party.
Star Wars.
Det är Star Wars, Star Wars verkligen. Slutet. Ja, men det är verkligen den känslan. Och det är oväntat coola eftertexter där liksom alla karaktärer går runt i svarta bakgrunder och visar upp sina fräcka animationer. Det gillade jag väldigt mycket.
Ja, eller hur?
Och det sista som händer är att vi får se en bild på Twinsens hus och ett fönster. Och så ser vi Twinsen och hans fru där inne. Han stänger persiennerna. Blir det barnförbjudet nu?
Ja, alltså han har världens äckligaste uttryck, tycker jag. Fattar inte det här slutet på ett vis. Det är så speciellt nu när jag får se det igen. För jag har inte spelat igenom hela spelet sedan 94.
Mm.
Utan jag har bara spelat, men jag har inte tagit mig igenom allt, för jag har inte orkat liksom. Det blir som du säger, det här kanske en halvvägs in eller två tredjedelar in så har jag fått nog många gånger av just hur spelet funkar, att det tar så lång tid och jag vill spela någonting annat kanske istället.
Mm.
Men nu när jag spelade det igen, och som sagt just det här med att han stänger persiennerna och hon sitter i bakgrunden och väntar, och han har världens jäkla uttryck, han ser så lud ut, alltså han är som så, han ser ut som en pervo verkligen när han stänger de här persiennerna, bara haha, nu ska det hända grejer här, men det får inte ni se.
Ja, nej, det är inte den känslan man vill ha, man vill avsluta spelet med.
Nej. Ja, det får ju en fortsättning, eller vad du ska säga, för Little Big Adventure 2 som kom några år senare, 97, det börjar ju med att man får se att Zoe är ju på smällen. Hon är ju faktiskt gravid.
Ah, okay.
Så det händer ju faktiskt grejer.
Okej, wow. Vad tyckte du om tvåan då?
Den är jättebra, verkligen jättebra, och det är så mycket som är förbättrat där också, inklusive kontrollen. Det är där, jag tycker det är en lyckad tvåa. Grafiken är nu i helt 3D, men ser fortfarande bra ut än idag, tycker jag. Även om en del av skärmen kanske är borta i hur 3D:n är gjord, det är liksom lite mjukare, det ser lite finare ut. Men jag tycker kontrollen är bättre, jag tycker fortfarande om storyn jättemycket, jag tycker om världen jättemycket. Så jag tycker att det är en otroligt värdig uppföljare, och jag minns hur mycket jag väntade på den och hur otroligt glad jag blev också när de sa att jo, men vi ska faktiskt göra en till Big Adventure 22. Det finns en fortsättning, ni får se vad som hände efteråt.
Just
så det. Den är absolut värd att spela den också. Riktigt, riktigt kul.
Ja, jag blev nästan lite chockad när jag kollade upp Little Big Adventure och såg att det ändå sålde 500 000 ex på 90-talet.
Ja.
Och det är ju jättebra för ett PC-spel på 90-talet. Det är ju en supersäljare liksom.
Ja, men det fick ju väldigt bra betyg överallt också. Det var många tidningar som skrev väldigt positivt om det, så att jag förstår att det blev uppmärksammat. Och det har ju en jättestor ändå skara fans som verkligen, verkligen älskar spelet, och man tycker om att göra speedruns, och man tycker om att prata om spelet och spela om det, och att det är många som är förhoppningsfulla såklart inför att det inte bara ska komma en remake, men framförallt att det ska komma en trea förhoppningsvis förr eller senare, för det är ju det de såklart väldigt gärna vill, och det är det såklart som vi som fans vill också, för det finns absolut en historia till att berätta, så att säga.
Ja, men precis, de här ursprungsskaparna har ju fått tillbaka rättigheterna till spelen.
Ja,
så visst. Att, det är ju det de pysslar med nu för tiden. De försöker men förhoppningsvis fixa den här remaken då, så att den blir spelbar framförallt kanske. Och,
ja, exakt.
Och sen kanske det kommer en uppföljare, vem vet.
Ja, förhoppningsvis. Mm. Det var faktiskt bara nu i dagarna rent av lustigt nog, alltså från att vi började spela in det här, som alltså de gjorde sin senaste uppdatering på sin hemsida som de har. Mm. De döper ju om spelet lite halvers sådär, för att man ska se skillnaden, så heter det Twinsens Little Big Adventure. Det är det som kommer att bli den här remaken. Mm. Och till en början så hade de ju just en plan på att de skulle göra en remaster istället och verkligen typ göra om nästan alltihopa, inklusive grafiken och sådär.
Mm.
Och sen att med en lyckad sådan kunna göra en Little Big Adventure 3. Men de hade problem med att hitta en utgivare, så de var tvungna att lägga hela den planen på is. Det blir ingen remake, okay, remaster, okej, vad ska vi göra istället? Ja, vi vet faktiskt inte just nu. Vi sitter lite på pottkanten här, men vi kommer med nyheter så småningom. Och den nyheten blev då förra året att de tänker göra en remake istället, som ska blanda delar av vad de hade planerat med remastern och lite ny grafik och sådär och bättre kontroller och så vidare, med att det ska bli mycket nytt men också mycket gammalt som ska bevaras, och de har faktiskt hittat en utgivare nu som är med på noterna för det här.
Okay.
Så det rullar på, men det ligger väl fortfarande en bit in i framtiden. De hade ju ett demo man kunde spela, man kunde testa lite grann, se hur animationer funkar och hur gameplay funkar och sådär. Och så håller de på och putsar på det så mycket de kan för att bli färdiga med det här.
Mm. Just det, och spelet kom faktiskt till PlayStation också, ser jag nu. Det var värst.
Ja, visst.
Okej. Okay. Mm. Ja, men vi får se då framtiden för den här serien. Som sagt, jag har ju ingenting emot att hoppa ner i världen ytterligare en gång. För jag tyckte den var jättecharmig, och de här fyra raserna var ju verkligen, även om det liksom är bolibompa-figurer då, men jag tyckte de var härliga, och framförallt hoppas jag verkligen att de försöker bibehålla de här väldigt spännande animationerna och... Alltså, det var ju nästan behållningen för min del, att det var sån, alltså 94, och det ser så här fräckt ut. Det var ju sinnes, verkligen.
Mm. Visst, ja.
Och ja, men fin musik, fina ljudeffekter, rösterna, de är roliga ibland, kanske lite väl mycket barnprogramsröster i och för sig, men de har en charm, absolut. Och sen, men det känns så quirky och konstigt, det här att man hör en boing ibland liksom, bara helt plötsligt från ingenstans. Vad fan är det liksom?
Jo, precis. Det är ett skräckartat ljud, det här lite elektriska boing-ljudet som innebär att det är en klon, den här jättejobbiga som skjuter målsökande bollar, som innebär då att någon har teleporterats in någonstans,
och då vet man att
nu är det fara och precis, fara och färde. Det är det som låter, de här teleporteringsplatserna.
Mm.
När någon kommer in där genom är det som ett litet sproing-ljud. Och sen då det här komiska som sagt, att det låter boink när man hoppar med Twinsen, som också är lite, så här, lite barnsligt och lite komiskt.
Ja, men ett spel med mycket charm, helt klart. Du ska få äran att sammanfatta det här nu. Varför tycker du att Little Big Adventure är ett kraftspel?
Ja, men det är ju framförallt den här atmosfären och den här världen och det här äventyret. Jag tycker att allting håller fortfarande idag på det planet. Det är ett jättehärligt, som sagt, nästan Zelda-aktigt liknande äventyr med hur man progresserar, den här stora öppna världen som man faktiskt kan förflytta sig väldigt fritt i dessutom, vilket förvisso gör att man ibland kanske har lite svårt för att vara säker på vart man ska, men om man bara läser noggrant och tar tillvara på vad personer säger och kanske har lite anteckningar, så kan man ta sig igenom det, även om det nu finns som sagt walkthroughs att titta på också, såklart. Men världen, animationerna, den otroligt charmiga grafiken, alla rösterna, jag tycker att det packar som ihop alltihopa på ett så otroligt vackert och fint sätt. Och med musiken också, som du säger, de här ljudeffekterna. Det är så enormt mycket 90-talscharm på det bra viset. Och det här franska på ett bra vis också. Som bara lyfter det här spelet och gör det, trots kontrollerna, till ett spel som verkligen är en fantastisk resa. Och precis som jag kände då, minns jag när jag hade blivit färdig med spelet, att hur mycket jag blev så här: oj, jag är färdig nu, men vad ska jag göra nu liksom? Och det fanns ingen uppföljare då ju, så att jag kände verkligen som ett tomrum på ett vis, samtidigt som jag var så lycklig över att ha tagit mig igenom det. Och jag känner lite så nu också när jag tog mig igenom det, att visst, det fanns många frustrationsmoment med kontrollerna och hur man siktar med bollen och hur det funkar med knockbacken när man blir träffad och att det är så svårt att komma ur en loop och checkpoints och allt det här. Tittar man på världen, tittar man på delar av gameplay och pussel, och tittar man på storyn och karaktärerna och hur uttrycksfyllda de kan vara, då är det här verkligen en resa som jag tycker är värd att göra. Och som sagt, jag tycker även att uppföljaren är värd att titta på, så att man får mer av det här härliga, mysiga.
Mm. Ja, nej, men som sagt, jag tycker absolut att det här är ett kraftspel. Om de bara kan uppdatera vissa saker, så är jag villig att ge en chans till. Men ja, det var lite knepigt som sagt att komma in i. Men så att jag tycker att alla ska försöka hålla koll på den här remaken och
verkligen
spana in när den förhoppningsvis dyker upp. Mm. Härligt. Men tack så mycket Thomas för att du var med i kraftspelningen.
Ja, men ett jättestort tack till att jag fick komma tillbaka igen. Det är ett stort nöje, ett sann nöje verkligen. Och tack så mycket för kraftspelen generellt sett också. Jag lyssnar ju absolut på alla avsnitt väldigt slaviskt. Så att jag är lika glad över att få höra avsnitt som jag får vara med i. Det tycker jag är ett privilegium.
Ja, vad skönt det här. Kul. Tack till Thomas. Tack till er som lyssnat, tack till alla Patreons. Åh, vad härliga ni är, underbart. Det kommer komma mer Patreon-material också, var så säkra. Och såklart tack till de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken. Och vi hörs igen nästa vecka.